A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Just nu är jag ute på stand-up-turné med den mycket roliga Anton Magnusson. Vi kommer till Stockholm den 14 november. Sen åker vi vidare till Linköping, Kalmar, Malmö och Kristianstad. Köp biljetter på specialisterna.se, men skynda er. Vi har redan sålt slut 4 shower i förköp och resten går åt snabbt som fan. Stöd den här podden på patreon.com/arkivsamtal. Alla som gör det får tillgång till ett exklusivt avsnitt med David Liljemark som ni inte kan höra i den ordinarie podden. Så blir Patreon du med och får tillgång till ett fantastiskt bonusavsnitt. Följ mig också på sociala medier som till exempel Instagram. Sök efter Simon Gärdenfors överallt. Övriga gig jag har utöver turnén med Anton finns på gardenfors.se. Och missa för allt i världen inte min första stand-up-special En slapp timme som finns gratis att titta på Comedy Centrals YouTube-kanal. Men nu kommer Arkivsamtal. Mycket nöje!
Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och någonstans ungefär mitt emot mig så halvligger Anton Magnusson.
Hej, hej. Kul att vara här.
Mm, jag ligger mer rakt av.
Mm.
Vi är på ett hotellrum i Göteborg. Sparhotell Majorna. Och du, vi är ute på turné. Stand-up-turné. Västland och Benne.
Det var premiär igår.
Mm, det var det. Den riktiga premiären.
Mm.
Det var lyckat. Det var
roligt.
Det var bara lite bakis.
Bakfull.
Jag har försökt, jag vill ju vara väldigt korrekt här och säga att Anton Magnusson är komiker. Det är kanske så du presenterar dig nu för tiden.
Ja, komiker har det väl blivit nu. Mm. Det är inte så mycket rap för tillfället ju.
Nej, men du har rappat under artistnamnet Mr. Cool.
Ja.
Och du gör det.
Det hette väl jag i de första arkivsamtal jag var med.
Ja, då skrev jag Mr. Cool, men det var också lite av kommersiella skäl. För jag tänkte att så här, folk var nyfikna på den artisten liksom.
Mm.
Så, men nu så har du liksom etablerat dig som komikern Anton Magnusson också.
Ja, precis.
Du har betett dig. Vi pratade lite för 5 minuter sedan om att. Om att du var lite som en förvuxen tonåring.
Ja.
Men just idag så kände jag att du också har varit lite mer som ett barn. Det börjar med att... för vi skulle spela in den här podden och även podcasten Specialisterna podcast. Som ni också kan kolla upp på er poddapp om ni har missat den.
Ja.
Som jag var i vecka. Ofta tillsammans med Albin Olsson också. Men så var det så för att... När du går och lägger dig, du är svår att väcka liksom.
Mm.
Och jag tänkte att du sover ofta till 18.00 ifall du får sova ut liksom.
Ja, precis.
Och eftersom vi ska köra 2 show här i Göteborg så har vi hotellrummen 2 nätter. Så att man, du behöver liksom inte checka ut vid 12 som kanske är det vanliga grejen.
Ja, precis.
Och att då blir det en mer naturlig grej. Så då, jag tänkte så här, hur ska vi nu lösa det att... du ska komma upp. För man kan ju stå och knacka på dörren utan att du vaknar rätt ofta också.
Ja, precis.
När vi spelade in specialisterna radioprogrammet så var det en sån scenario. Då hade vi bokat studiotid och du la oss sov. Och ja. Jag fick till slut ringa din hyresvärd och be om portkoden och sen gå upp till lägenheten och sen stå och skrika in i brevinkastet och snacka. Och till slut så lyckas jag få kontakt med dig. Men nu så tänkte jag, vill jag inte upprepa det, så då så gick vi igår natt och hämtade en till liksom nyckelbricka till ditt hotellrum så att jag skulle kunna gå in och väcka dig.
Ja, precis.
Och så gjorde jag det och då ville du egentligen somna om, sa du.
Ja.
Men jag lyckades övertala dig till slut att vi skulle upp och äta hotellfrukost innan de stängde.
Du övertalade mig med frasen, ja men kom igen nu, det blir gott.
Men vad jag tyckte, jo, det kändes väl lite som att ha ett barn. Ja. Att man måste så här, dels måste väcka, måste tjata på att man ska äta frukost. Men sen var det också det att du inte riktigt kunde klä på dig själv. Du skulle ta på dig ett linne. Och jag tror du försökte kanske en 7-8 gånger innan du lyckades ta på dig linnet. Alltså så här, du tog in... vad var det som hände där?
Jag vet inte. Alltså det måste ju ha att göra med att jag var bakfull. Att jag liksom var... inte riktigt hade vaknat än.
Mm.
Så för jag kommer ihåg det tog rätt lång tid innan jag ens förstod själv hur länge jag hade suttit med det här linnet. Så jag blev ju sen... Efter ett tag blev jag irriterad också på mig själv.
Mm.
Och sa högt till mig själv hur svårt ska det vara att ta på sig ett linne eller något liknande.
Och jag tänkte så här, börja filma dig som du gör ibland med din kompis Jimmy när han ska försöka låsa upp din dörr och misslyckas gång på gång.
Ja.
Fast sen så tänkte jag att du inte ville bli filmad i bara överkropp.
Nej, jag är lite, jag känner mig inte i form. Jag känner mig lite ful. Liksom.
Fast du ser ju bra ut. Du blir ju till och med kallad för en grekisk staty eller... Arnold Schwarzenegger när vi var i USA.
Ja, i USA, ja. Men det är ju så låga krav där, för alla är ju fula i USA.
Vi var på Comedy Roast Battle och så hade du varit på toaletten. Och sen när vi kom tillbaka så började komikerna liksom skoja lite om att du var så snygg.
Mm.
För du kom in i linne och var inte fet.
Ja, precis. Och det är egentligen det enda som krävs för
att räknas. Ja, fast du är ju inte... Alltså det var så att du gick ner väldigt mycket i vikt. Och var i bra form för några månader sedan.
Mm.
Och sen så har du gått upp lite. Men du är ju inte fet nu liksom. Men jag vet hur det känns. Jag har också, varit i samma situation som du. Jag har haft lite kroppskomplex trots att jag inte har varit speciellt överviktig.
Nej, precis. Alltså inte svårt att övertala någon annan om. Jag vet, alltså så jag har ju som... Arman, min komikerkollega och rapkollega, hans flickvän Tess, är ju lite som en mamma med det. Att hon säger alltid när jag själv känner mig tjock och äcklig, så tycker hon att jag är fin.
Mm.
Så är ju mamma ofta. Att de vill ju att man ska vara fet liksom.
Nej, alltså våra föräldrar är lite... olika där. Vissa, alltså många mammor jag vet många mammor tycker att man ska vara lite småplufsig.
Mm.
Det kommer jag ihåg att vi diskuterade just med Arman. Mm. Och att jag la någon väldigt kanske inte freudiansk men kanske lite överanalytisk vinkel på det. Att jag tänkte att mammorna, att man blir snyggare när man är smal, liksom så här käkbenen och kanske olika liksom strukturer kommer fram som gör en mer attraktiv. Men jag tänkte då att mammorna, att det finns något undermedvetet att mammorna inte vill att sönerna ska flytta hemifrån. Så de vill inte liksom att förr i tiden kanske det var så att om de såg bra ut så kom någon kvinna och så blev de kära i varandra, sonen och kvinnan, och flyttade ifrån mamman. Och att det då ligger kvar som en sån undermedveten sak att de inte vill att sonen ska vara för attraktiv.
Ja, en liten överanalys.
Men... Jag tror nog, jag kände också att det var en överanalys.
Men den är rolig. Ska... Alltså jag gillar egentligen, alltså så här, när man gör sådana analyser så tycker jag inte det spelar så stor roll om de är sanna eller inte. Man kan ju lite välja ändå och ändå tänka att det är så.
Det skulle kunna ligga något i det. Jag vet inte hur, om, alltså ett evolutionärt perspektiv så skulle det kunna finnas. Fast jag tror nog att det är en överanalys.
Jo, alltså den enklaste analysen skulle väl vara bara att de vill att man är frisk liksom. Och att man äter tillräckligt mycket mat.
Jo, absolut. Ja. Men jag menar, det är svårt att svälta ihjäl.
Jo, men det har ju inte evolutionen fattat.
Nej.
Ännu.
Och, eller många mossor.
Ja.
Ja, jag minns igår på fyllan. Vi drack rätt mycket öl på Henriksberg efteråt.
Ja.
Och sen så hade vi ett samtal utanför hotellet där jag försökte lite antyda att du borde söka hjälp mot din kliniska depression.
Om du med lite antyda menar tjata och säga rakt ut du behöver söka hjälp. Men det kanske räknas som att antyda då, eftersom jag inte alls var mottaglig för det.
Vi kanske ska prata lite om det nu. Du har ju nyktert tillstånd.
Mm.
För du hade ju ändå vissa saker att säga om det.
Ja, men jag satte mig rätt ordentligt på tvären igår när vi pratade om den då, som jag minns det.
För om lite bakgrund är ju så att du... Alltså, jag har känt dig i 5 år ungefär.
Mm.
Kanske längre.
Och du har alltid mått skit.
Du har aldrig haft en längre period där allting har varit bara easy peasy Japanese. Det har aldrig varit smooth sailing under en hel årstid liksom.
Nej. Men är det jobbigt? Alltså så, för jag tänker ändå att det liksom att det är lite roligt, men inte, jag tänker att jag är väl inte så jobbig med det så att jag alltid går runt och beklagar mig.
Nej. Du klagar ju väldigt sällan.
Ja,
alltså,
ja.
Så, det är inte alls... Det är väl ganska mycket för att jag som kompis inte vill att du ska må dåligt.
Ja.
Det är väl en sida. Det är så här, den sympatiska sidan.
Ja.
Sen kanske lite av egoistiska skäl ibland. Alltså så att vissa samarbeten kanske blir lite lidande.
Ja, precis.
Om du är deprimerad.
Ja.
men jag det är klassiskt också bara så här omtanke som kompis liksom.
Mm,
att jag vill inte att du ska må dåligt. Och då så sa jag liksom så här att igår så sa jag väl så att ja, men för du är ju mer inne, du är alltid inne på att du ska bara ta tag i ditt liv. Med kost och träning kanske framförallt är det du tänker på.
Ja.
Men jag vet inte om du har någon annan plan utöver det för din psykiska välmående.
Nej.
Det har du inte. Nej. Jag tänker att det finns vissa andra grejer man kan göra, som till exempel lite mer sova på lite mer, alltså, så att du är vaken när det är ljust ute.
Mm.
För det påverkar ju humöret liksom.
Ja, precis.
Och, ja, det finns,
men det är så himla svårt för mig.
Mm.
Och sen dessutom så tror jag det är, alltså, lite annorlunda också. Jag har ju det här keratokonus som är en ögonsjukdom. Ibland så kan jag skoja lite om det och liksom utnyttja att jag har det lite. Men det är ju också då att bryta ljus är ju väldigt jobbigt. Så att det är väl lite därför jag har den dygnsrytmen också, skulle jag gissa på. För att jag får ont i huvudet när det är ljust ute. För jag är så dålig på att bryta ljus. Så då liksom jobbar hjärnan så mycket med det. Så när det är mörkt så är det lite skönare för mig liksom. Så det är kanske därför som jag är vaken mer på nätterna. Och sover bort de ljusa timmarna rätt mycket. Vad tror du om det?
Men du fick väl keratokonus ganska, alltså så här, vid tonåren?
Ja, alltså det bröt ut i tonåren.
Mm.
Men fram till det så har man då kunnat kompensera för det.
Mm.
Så
Ja, för jag tänkte att du berättade att du redan som bebis sov på konstiga tider. Att dina föräldrar har berättat det.
Jo, precis. Det gjorde
kanske
jag.
Ja. Att du har en annorlunda inre så här, biologisk klocka.
Ja, men optikern sa till mig, och, eller om det var ögonläkaren, det minns jag inte. Men han, då, när, precis när jag blev diagnostiserad med det, då måste det varit läkaren då. Så satt jag där och min mussa.
Mm.
Och då sa han så här, ja men låt mig gissa. Du har mörkläggningsgardin på ditt rum. Så, ja, alltså han liksom, du har mörka väggar. Så hade jag sagt, ja jag har mörkblå väggar och mörkläggningsgardin. Han sa, ja men det är rätt vanligt att man har det då. Yeah. Då har man liksom, fast utan att veta om det så har man inrett mörkt liksom.
Men är det till exempel då D-vitamin som man kan få så här D-vitaminbrist eller någonting ifall man inte exponeras för solljus? Och att det kan leda till depression också har jag för mig. Att professionell hjälp, då slipper man jobba med gissningar som vi gör just nu.
Ja.
Utan att man skulle kanske säga, okej, okay, eftersom du inte får solljus så ska du få sån AD-droppar eller liksom D-vitamin tillskott. Ja, och så kommer du må bättre. Att det, och ja, men, alltså absolut att det, man, en expert liksom, skulle kanske kunna få uttala sig vad man behöver göra.
Mm.
Och jag tog upp det med det då att, så här, att för du vill ju, du var ju väldigt inne på att du själv bara ska rycka upp dig. Och att du ska göra det snart.
Ja, ta mig i kragen mentalitet. Ja.
Mm. Det är ju väldigt klassisk grej. Och jag tänkte så här, visst, det får du jättegärna försöka göra. Men jag tänkte så här, om vi säger så här, om ett halvår och du inte har gjort det.
Ja.
Så kanske du skulle kunna söka professionell hjälp. Men det vände du dig emot.
Jag vill inte ha professionell hjälp.
Hur mycket av det handlar om att du ser det som ett misslyckande?
Det är nog dels att det är ett misslyckande. Dels att jag tycker det är lite roligt att vara så gammalmodig. Det är liksom lite så det enda jag har kvar. Att jag i varje fall inte har sökt professionell hjälp.
Det är inte det enda du har kvar. Du har kvar din humor och massa saker.
Men jag tänker så här, om jag är deprimerad och så träffar någon annan som är deprimerad, den som kanske har sökt professionell hjälp, så är jag lite mindre misslyckad. För att den andra har ändå liksom försökt allting.
Jag håller med om att det är lite kul. Men jag skulle inte säga att på något sätt att det kommer vara värt det. Ifall du har möjlighet att så här, må bra.
Ja.
Må bättre liksom. Och kunna göra bättre jobb liksom. Göra roligare grejer och sådär. Och tjäna mer pengar och sådär. Det måste ändå dens väger upp den här humorn och stoltheten i det där lilla praktiska skämtet.
Ja, jo det ligger ju mycket i det, och det kanske hade varit smart att söka hjälp, men sen är det ju det här också så hålla på och söka hjälp.
Ja.
Alltså, ska någon främmande människa sitta där och hjälpa mig? Jag förstår ju att det är så man gör. Jag har ju fattat det, men det är ju konstigt.
Hade du, men om det var en fysisk åkomma?
Ja, det är lugnt. Det kan,
då kan du söka hjälp.
Absolut, då kan jag söka hjälp.
Och vad är den stora skillnaden då? Tycker du? Bara för att,
jag tycker att vi måste prata mindre om psykisk ohälsa. Det ska vara lite hysch-hysch.
men du kommer konsekvent och vägra att söka professionell hjälp. Mm. För jag vill ju inte heller vara en tjatig, jobbig jävel som hela tiden tjatar. Jag tänkte att ifall du... Jag kommer inte tjata jättemycket. Jag bara liksom försöker nu resonera mig fram till att du ska tänka att det kommer vara det.
Om det är så här, någon form av stolthet som är i vägen.
Mm.
Om du fortsätter tjata, så kanske jag till slut blir så, jag får söka hjälp då, så blir Simon glad. Alltså att jag gör det för din skull.
Ja, just det. För det sa du ju en gång också, att när du, när då handlade det mer om kost och träning.
Mm.
att du skulle ta tag i den biten. Och du, jag märkte på det att du mådde lite dåligt över det.
Mm.
Och sköt upp det hela tiden. Liksom, att du skulle börja med din diet och sådär.
Mm.
Som du väljer att kalla det. Du gillar inte riktigt när jag säger banta. Men då så sa jag så här att... men för du var så, ja, men efter den här turnén, efter den här resan, efter det här midsommar eller vad det var, så ska du börja. Och så sa jag så här, men bara sätt ett datum och så kör du liksom vad som än händer, även om det är turné, även om det är någon fest eller något, så kör du. Och då så sa du i någon annan podd att det var lite för att göra mig glad. För du ville ändå göra det, men du tänkte så här, men Simon skulle du ville ge mig den, att jag skulle känna mig lite delaktig.
Ja, precis. Så att du hade sagt till mig då, bara sätt nu ett datum och gör det. Och då var det liksom som triggade mig att du kommer att bli glad nu. Om jag nu sätter ett datum och gör det, så kommer du ligga hemma och tänka så jävlar. Mycket på grund av att jag faktiskt, kanske du berättar för dina andra kompisar. Så nej, jag sa ju det till Anton till slut. Att nu får du sätta ett datum. Och då gjorde han det. Det gäller att vara. Man får säga till honom, va?
Just den, alltså på det här känns dels, alltså pyttelite att det är att du vill göra mig glad. Men också den här, det känns lite som att du också vill sätta dit mig lite. Att du, alltså så här, att du vill få mig att framstå som präktig och självgod. För det är lite som en hämnd, det är lite så här, ett litet stick. Det handlar nog mer om det än att du vill göra mig glad. Men jag är bara, tycker det bara var bra, för att du minns ju hur bra du mådde när du väl kom igång med dieten.
Ja.
Du var lite så här, lite, men inte sväva på moln, men att du gick runt i ett så här litet skimmer och var jätteglad under den perioden.
Som en som förbytt.
Så det ledde ju till, vilken anledning den var, ifall du ville måla ut mig som ett självgott svin. så ledde det till någonting bra.
Och nu har du efter det då fått lite storhetsvansinne och tänker att du även ska ta tag i min psykiska ohälsa.
Ja, fast jag skulle nog säga att det är egentligen mest för din skull. Det handlar inte så mycket att jag ska gå runt och känna mig duktig.
Men om jag då börjar så här, om jag söker hjälp och går till psykolog och börjar med olika mediciner och sånt, då kommer det vara för att måla upp dig som ett självgott svin.
Ja, men jag kände nu att du blev lite mer sugen på det.
Du ska gå runt och känna dig präktig. Jo, ja, det skulle jag kunna tänka mig då ju faktiskt.
Ja, då har du en morot.
Ja.
Till att
nej, men det kommer jag nog inte göra ändå.
Du kommer aldrig söka professionell hjälp.
Nej.
Det beror ju också på hur illa det blir. Ifall du skulle gå ner dig fullkomligt.
Ja.
Då hade vi kanske gjort någon intervention där man samlade ihop flera vänner som skulle säga så, nu har vi bokat en tid till dig här, Anton, nu måste du gå liksom.
Jag hade en period nu innan vi åkte till New York, det är alltså några veckor sedan då, låt säga en månad sedan, då hade jag en period där på 2 veckor ungefär, det var hade väldigt mycket inre stress. Och då började jag ju tänka i de banorna om att det här måste jag liksom lösa på något sätt. Om du minns att jag så började skriva till dig om att vi skulle åka på spa och sånt ihop.
Ja, det tyckte jag lät rätt kul.
Ja, men det tänkte jag vi ska göra också. Men sen i New York så löste sig rätt mycket, för då kunde jag släppa rätt mycket stress och press liksom. Och så nu känner jag mig lite lugnare igen. Känner mig inte lika stressad längre. Men jag börjar ju ändå tänka lite i de banorna då liksom. För att jag märkte att jag hade så mycket inre stress. Och så förstår jag, det här måste jag ju lösa på något sätt. Men sen är det lite kul att försöka lösa det på egen hand också. Det är ju lite sport liksom.
Jo. Det kan jag förstå. Men jag har haft...
jag har haft andra kompisar som har varit deprimerade som liksom har resonerat exakt likadant. Och sen så bara går det år efter år efter år och det blir liksom värre och värre. Eller, ja. Eller ingen förbättring. Och de, det är ju kanske, till slut kanske man borde inse att jag kan inte lösa alla de här problemen på egen hand.
Nej, precis. Men jag tycker så farligt är det väl inte heller, va? Jag mår ju inte så dåligt. Så här är ändå okej att må, tänker jag. Eller?
Ja, men grejen är att det kanske är så att ifall du skulle börja med antidepressiva och så kanske du har bara känt, jaha, det är så här man borde må. Vad fan har jag gått runt och mått, som Elinor till exempel kände väl så efter hon började med antidepressiva, det pratade hon om i den här podden så här. Och jag tyckte då att hon skulle fokusera mer på all den tid hon hade förlorat. Att hon skulle se glaset som halvtomt.
Ja, alltså det är väldigt svårt att argumentera mot de här sakerna för att man låter som en idiot liksom. Som en så här, käringen mot strömmen och lite tråkig eller så konservativ och gammalmodig liksom. Så det är klart att egentligen borde man ju göra det. Jag kanske får långsamt börja jobba på att inte tycka att det är så töntigt att söka hjälp. Och så får jag ändra lite långsamt inställningen till att det är kanske ändå okej att söka hjälp.
Du får börja kolla mycket på så Woody Allen-filmer och sånt, de går i terapi och får det, det till någonting lite coolt och spännande.
Ja, för jag har aldrig romantiserat den grejen. Nej. Liksom. Jag har alltid bara tyckt att det är trams.
Inte ens när du gillar inte ens Sopranos och sånt där.
Nej. Jag har nog alltid tyckt att det är trams. Alltså det kommer nog från min fassa sida skulle jag gissa på. Att det är det här man reder sig själv mentaliteten.
Jo, jag kan ju se det roliga i att, så här, att hålla kvar en så här konservativ syn på. För då är ju sån syn på även till exempel Tinder och datingappar och sånt där. Att du tycker att, ja, men, för jag hade ju den synen på kontaktannonser, att det är något djupt tragiskt där. Av att sätta in en så här kontaktannons. Men sen, och jag tyckte när liksom Aron Flam i Arkivsamtal började prata om Tinder, då tyckte jag, hur kan han sitta så bara så här avslappnat och prata om att han använder det? Men nu har jag blivit lika avslappnad till det. Och använder Tinder. Men du är kvar i den här att du ser det, eller har du mjukats upp till det, eller ser du det fortfarande?
Jag har mjukats upp lite grann. Jag tar inte fighten längre.
Men du tror aldrig du kommer att börja använda någon dating-app?
Inte som det ser ut för tillfället. Nej. Men man ska ju aldrig säga aldrig.
Vad är den här filmen som heter den Livet från den ljusa sidan?
Är det med Jack Nicholson? Ja. Eller,
För den, jag tänkte på den. Det handlar väl om en man som är väldigt en författare och han är väldigt motvalls.
Och sen träffar han Helen Hunt.
Ja, och då så till slut så sitter han han var väldigt så här, han tog inga risker liksom. Han levde ett väldigt inrutat liv. Han gjorde ingenting utanför sin comfort zone. Han hade väldigt mycket bestämda uppfattningar vad saker skulle vara, och sen sitter han bakom henne på en motorcykel och livet är underbart. Det kanske kan vara, och det, han hade också, det finns en scen i den som jag minns från filmen när han, för han är då författare och han skriver om kvinnor liksom, kanske till och med ur ett kvinnligt perspektiv, jag vet inte. Och sen så är det, han träffar något kvinnligt fan i hissen på sitt förlag, tror jag det. Och så säger hon så här, och jag är ett stort fan. Jag undrar bara, hur kan du som man göra sådana fantastiska, bra kvinnoporträtt. Sådana liksom trovärdiga kvinnoporträtt. Så sa han så här, jag gör så här. Jag tar en man och sen tar jag bort sans och vett. Så ni har väl också det gemensamt, så att ni har ett visst rykte av sexism.
Det kan jag ju däremot romantisera. Om du pratar så här Woody Allen, så skulle jag väl romantisera livet från den ljusa sidan, de första 40 minuterna av den filmen, när han är lite motvalls. Det tycker jag är coolt.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jo, alltså det är ju coolt att göra tvärtom. På något sätt från vad man borde göra. Det är ju lite rebelliskt på något sätt. Och i dagens samhälle, speciellt om du liksom i kulturkretsar och sånt, så är det ju väldigt rebelliskt att vara ett konservativt sexistiskt rövhåll. Liksom. Ja. Eller i och för sig så är det är mer det här, ja, men man tänker så här, Dramatenskådisarna är nog det per default.
Men ja, precis. Ja.
Fast det är ju, jag skulle nog säga att från din sida är det ganska mycket en pose. Att du har rätt egentligen ganska mycket samma värderingar som stora delar av kulturvänstern.
Kanske det, ja.
Men att du lite tycker det är coolt att vara mer en konservativ, gammalmodig.
Ja, precis.
För när man pressar dig på sådana saker om till exempel dating-appar eller jämställdheten och sånt, så verkar du ändå tycka... Så verkar du ändå ha ett så här, ja, jo, det är klart att det är så egentligen.
Jag gillar de två exemplen. Även om man pressar dig på så här datingappar eller jämställdhet. Jo, alltså man kan ju leka lite med liksom tanken och de liksom konservativa tankarna. Mm. Sen är det ju dumt att liksom hålla fast vid det av principskäl.
Ja.
Alltså, men man får ju liksom göra det om man tycker det är coolt och roligt.
Men sen så ibland blir det så, jag tänker också på till exempel K. Svensson.
Ja.
Det känns som att ibland så är det så att han bestämmer sig för att ha en viss åsikt, för att det är roligt eller coolt. Mm. Och sen så ställer han om hjärnan så att han tycker det på riktigt efter ett tag.
Ja, men så gör man ju, men man tycker inte det på riktigt. Alltså jag tror inte han tycker det på riktigt då heller. Men i, liksom i allt ytligt och synbart liksom, så gör han det.
Det är frågan. Jag tror nog att han till exempel har svängt från vänsterpolitik till högerpolitik på riktigt. Att han tycker det. Ja. Att han tycker det. Han är med höger nu för tiden liksom.
Mm.
Nu har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken! Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken! Här kommer alternativen. Man skulle kunna gå ner till restaurangdelen där de har en liten automat där man kan välja multivitamindryck, äppeljuice, apelsinjuice och för tråkmånsar och nejsära vatten som även finns i kranen här på hotellrummet. Vad tar du?
Jag tar tråkmåns och nejsära. Det går lite temat då egentligen.
Men det, där har jag märkt i arkivsamtal när jag säger så här och för tråkmånsar och nejsära, har vi vatten?
Mm.
Så är det väldigt många. Det är faktiskt speciellt män, kanske lite äldre, som tycker det är coolt att säga jag är en tråkmåns och nejsär, jag tar vatten. Jag tycker det är, så här, det är lite rebelliskt då att vara tråkmåns och nejsär. Och gör det för att det är coolt. Men jag tar också vatten, mest för att jag inte orkar gå ner och hämta någonting annat.
Ja,
och på grund av fåfänga, att det är väldigt mycket socker i de andra alternativen.
Mm, just det.
Jag vill inte bli svullen.
Jag tänker inte på det längre.
Du tänker inte på kost och träning någonting?
Nej, alltså det har jag släppt helt nu. Men det är rätt lustigt för att i perioder så är det nästan det enda jag tänker på.
Mm.
Och sen om man bara kan släppa det så helt. Det är intressant.
Mm.
Tänk på det.
Då är vi strax tillbaka med dryckerna. Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Då är vi tillbaka med dryckerna, vatten. Det är en av de få gångerna väl dryckens historia där både programledaren och gästen har valt vatten, tror jag.
Mm.
Du har haft en utläggning i ett tidigt avsnitt av Specialisterna podcast att du vill ligga och jobba.
Mm.
Men nu när du har alternativet så gör du inte det riktigt.
De är inte helt utformade för att kunna ligga de här sängarna, alltså för att kunna ligga och jobba.
Varför inte?
Det skulle ju vara någon liten soffkudde eller soff...
Så du vill halvsitta egentligen? Alltså nej, det är det mest som en solstolkänsla du vill ha?
Ja, precis. Det är ändå ligga, tänker jag.
Ja, det är en mellanting ska jag
säga. Solstol är lite mer att sitta, men om du tänker dig en säng som är en sån justerbar med en liten fjärrkontroll.
Ja.
Det tycker jag ändå fortfarande är att ligga, om man bara kan liksom få upp den lite grann.
Ja.
Det tycker jag, för att jag vill ändå kunna ha lite ögonkontakt. Det blir konstigt att bara ligga och titta i taket liksom, och prata med dig.
Jag förstår, men det jag ville egentligen anklaga dig för att vara en hycklare.
Det hade vi väl som ett sånt stående skämt när vi var i New York bland annat, men det föddes väl tidigare.
Ja, jag tror det kan ha börjat med när du battle rappade.
Ja.
Så var det någon ung battle rappare, jag kommer inte ihåg vem det var. Var det han som delvis asiatiskt utseende? Nej, det var nog någon annan. Det var kanske Kenny Barfighter eller någon.
Hur ser man om någon har asiatiskt utseende? Jag tänker att det är väl bara det är bara en världsdel liksom.
Ja, jo, det skulle kunna vara arabiskt också. Saddam Hussein, får vi inte glömma, var framförallt asiat. Nej, men du mötte en yngre battle rappare och han tog faktiskt upp arkivsamtal och sa så här, i ett arkivsamtal så säger du att du inte, det kan ha varit det att han sa att då säger du att du inte vill jobba med underhållning att du, och sen så nu så har du börjat med det. Och att han då fick dig till hycklare för att du hade sagt en sak och gjort en annan sak. Och jag kommer ihåg att du ändå var märkbart irriterad av hans anklagade. För att du tyckte så här, att det var så skitgrej att anklaga någon för att vara en hycklare i ett sånt sammanhang.
Det är ingenting som påverkar honom eller någon annan än mig själv.
Nej, det var ju roligt. Men då började jag, när jag märkte att du blev irriterad på det så började jag... började jag anklaga dig för att vara hycklare i sådana onödiga sammanhang. Som till exempel då, för du sa så här att efter den här turnén med Vesslan och Benne som vi är ute på nu, så ska du ta det lite lugnt och inte boka in så mycket gig.
Mm.
Och sen så var vi på Mafia Comedy, och då så fick du erbjudan om ett gig där i mars, eller vad det var, nästa år. Och då så bokade du in det. Och då sa jag att du var en jävla hycklare som hade sagt att du inte skulle boka in så
du
mycket.
Du sa att efter Vesslan och Benne-turnén så skulle du ta det lite lugnt och inte boka in så mycket gig. Sen går du och bokar in Mafia Superweekend i mars. Jävla hycklare.
Men jag har ju ofta lekt med tanken också att man ska liksom ta bort stigmat från hyckleri. Ja. Att man mer så här att det ska vara lite mer accepterat.
Mm.
Det är ganska många sådana saker som jag vill då kalla friskt när det anses sjukt. Som till exempel svartsjuka. Det är egentligen att vara svartfrisk. För att man... För att det är någonting som kommer naturligt. Det är ju inte liksom ett sjuk... Men folk har fått det till att vara någonting sjukligt egentligen. Okej, om det blir så att du börjar misshandla någon på grund av svartsjukan och sånt, då kanske man skulle kunna
anse att det var patologiskt. Då är det en sjuklig svartfriska.
Ja. Jag har även försökt etablera begreppet gubbfrisk.
Det låter ännu äckligare.
Ja,
gubbfrisk.
Och avundfrisk också.
Men nu känns det som att du liksom, att du har avundfrisk och svartfrisk, att det är bara liksom svepskäl. Alltså för att det inte ska märka så mycket när du
smyger in. Alltså ska linda in gubbfrisk i bomull liksom. Alltså jag skulle säga att alla tre är väldigt, egentligen väldigt friska beteenden.
Mm.
Alltså så det, att bli avundfrisk, det är ju inget konstigt liksom. Det är ju inte det att att det är en sjukdom som man måste.
Men tänker frisk, är det, då tänker du det är neutralt liksom. Jag tänker ändå att det är positivt.
Ja, det finns ju två olika ord. Alltså det finns ju olika så här, ja men skojfrisk, då är man lite såhär klämkäck liksom.
Ja. Men det borde frisk mer heta då skojsjuk. Alltså skojfriska människor är ju lite mer obehagliga och sjuka liksom.
Men nej, jo, jag menar neutralt. Fast för gubbfrisk, det låter ju som att man man verkligen lever ut sin sexualitet med yngre kvinnor.
Jag blir bara irriterad på det här gubbe.
Ja, det har du snackat gubbe om tidigare.
Att jag är inte redo för...
Det är inte gubbrädd.
Nej, men jag, helt plötsligt, alltså det bara hände så när man fyllde 30, så började folk liksom kalla en för gubbe och sånt.
Alltså, ja, men det är väl lite ironiskt? Alltså,
jo, det börjar ju lite ironiskt.
Och det gör man ju som barn, säger man lilla gubben till...
Jo, precis. Men det har jag inga problem med. Jag har inga problem heller med att kompisar säger liksom, hallå gubben, det får de gärna göra. Liksom. Det brukar ju du kalla mig.
Nej, men din mamma kallar väl dig gubben?
Lilla gubben kallar min mamma mig. Nej, gubben säger hon ju bara. Det är den klassiska, när min mussa ringer till min mobil. Och jag klickar henne. Martin, färska prinsen, sitter bredvid mig, ser detta och tittar i chock på mig och menar, det där så gör man inte. Man klickar inte bara sin mamma. Så tar det några sekunder, så kommer det ett sms. Så öppnar smset, så står det: hej gubben, tack för att du klickar mig. Så vet att allt är bra. Då är hon glad att jag inte lät det bara ringa. För då hade hon varit lite orolig. Men att jag klickar är ändå ett tecken på att jag lever.
Ja, hon är väl väldigt orolig för att du ska dö.
Ja, jo, det är hon. Det var när min mamma och morfar dog. För hon var inte sån förr.
Nej.
Men sen dog de inom loppet av ett år.
Mm.
Och då blev hon väldigt annorlunda med sånt. Och sen har det färgat av sig på mig. Så att jag har blivit lite liksom...
Du har fått lite dödsångest också.
Ja, precis.
Fan, men du har berättat att bara du har sagt att du har ätit till exempel, då oroar din mamma sig för att du har satt i halsen.
Jo, alltså så fort hon vet, för det kan gå flera dagar liksom utan att vi hörs, och då är det inga problem, men så fort hon vet att jag gör någonting, hon måste ju förstå att jag äter ju även de här dagarna när vi inte pratar. Men så fort hon vet att jag ska äta, då måste hon ringa eller att jag smsar efter. Nu har jag ätit upp.
Och du, hon har sagt att det är för att hon är orolig för att du har satt någonting i halsen och skulle kvävas.
Ja.
Det är så himla ovanligt att man dör på det sättet. Att någon av vanlig mat sätter dig i halsen.
Det är ju liksom... Det är ju, inte mamma friskt då. Det är mamma sjukt.
Hon sa att också att du berättade...
Hon vet ju själv att det är konstigt.
Liksom. Jo. Man kan ju ha såna egenheter liksom för sig. Du berättade nog också att hon inte gillade att du hade tröja med kapuchong.
Mm.
För om du då skulle klättra i träd så kunde du bli hängd i kapuchong av misstag.
Det är så roligt för att det här är helt naturliga, alltså,
jag hade inte sett det konstigt.
Jag har inte sett det konstigt i det förrän du påpekar det liksom. Jag tänkte så här, men så det är väl klart liksom, det är väl livsfarligt. Och det är likadant att jag får inte sova med hörlurar.
Varför inte det?
För att då kan man i sömnen trassla dem runt halsen. Och det var så svårt att säga hur fan man dör på det sättet. Man ligger med ett par sådana jävla iPhone-lurar och så lyckas man liksom snurra i sängen. Man måste snurra ett varv liksom i sängen. Och sen ska man också liksom snurra så att man spänner åt så hårt så att man dör.
Och att man inte vaknar av
andningsnöden.
Det var någon, jag vet inte om det stämmer, det var någon som sa att man inte kan, alltså om man somnar i badkaret så kan man inte dö av det heller. Mm. Att man då vaknar liksom och går upp ifall man skulle liksom få vatten i munnen eller lungorna.
Alltså är det kanske, jag vet inte. Det är svårt för alla sådana grejer som när folk säger så här är det alltid. Alltså jag tänker att kanske vissa sover så djupt så att de somnar.
Ja, jag tänker om Whitney Houston dog väl i badet, men det var förmodligen att hon var väldigt medicinerad då.
Ja, jo, precis.
Också. Så det är kanske olika sammanhang.
Men tillbaks till det här med att folk kallar en för gubbe.
Ja.
Eller att det liksom, det är ofta liksom när folk pratar om... Det är rätt vanligt att så här, komiker kallas för gubbar. Det kan vara eller mediegubbar.
Ja, just det.
Alltså,
ja.
Alla sådana. Och jag bara känner liksom, jag vill vara man en stund också.
Ja, just det.
För att jag gick ju ändå och var kille. Alltså pojke, sen kille. Mm. Och sen gick man runt och var ungdom liksom. En kille. Och tänkte, och sen, och jag kan inte hoppa direkt från kille till gubbe.
Nej.
Det tycker jag inte är rättvist. Gubbe är väl ändå när man är 50.
Ja. Jo, i och för sig, du har en poäng där. Man ska inte beröra vad det är rätten att få vara man.
Nej. Det är roligt om någon bara har börjat lyssna på avsnittet precis här. Då tänker de att jag har suttit och haft någon mansaktivist tal. Ja,
det är väldigt sällan man blir kallad. Jag har nog aldrig i hela mitt liv blivit kallad för man.
Nej.
Jag känner inte att det är viktigt för mig att bli kallad för man heller. Men nu när du säger det så lät det rätt trevligt.
Mm, man.
Ja, någon gång kanske.
Jo, alltså det, det om man gifter sig så blir man ju kallad man ofta. För att då är det ju mycket så, ja men Margaretas man. Om man gifter sig med någon som heter Margareta.
Jag tänkte bara nu på i skolan. När det var i mellanstadiet så var det ett busfrö i min klass. Henrik Stahle. Han... alltså det var ju innan den tiden man gav barndiagnoser. Nu kanske han hade fått en ADHD-diagnos eller sånt där.
Ja.
Nu, då var han bara liksom lite problembarn, lite strulig liksom. Blev arg och blev utkastad ofta.
Ja.
Och han var också, använde mycket fula ord tidigt och sådär också. Och så blev han utkastad av, jag tror läraren hette Gunvor. Kan ha varit Irene. Det var någon av
inget
dem.
Inget efternamn.
Jag kommer inte ihåg vad de hette.
Det är inte jo, lik dig.
Jo, Irene hette jag Irene Arén. Det var rätt lätt att komma ihåg. Gunvor. Kommer faktiskt inte ihåg vad hon hette.
Ja.
Men jag tror det var Gunvor som kastade ut Henrik Stahle. Och han hade gjort någonting. Och han skrek. Han skrek liksom när hon släpade ut honom. Han var ju så pass liten så att en vuxen kvinna kunde ganska lätt bara dra ut honom ur dörren. Då det sista han skrek innan han blev utslängd var: knulla med din man!
Då känns det som att han är så insatt i deras förhållande. Han har hört hennes man sitta med sina vänner och beklaga sig. Ja, nej, jag och Gunvor, hon vill ju inte, vi ligger inte längre ens. Så han har hört det.
Men egentligen var det bara, han hade fått lära sig vad knulla var för någonting. Han visste att det var sånt som vuxna människor i parförhållande ofta gjorde.
Ja.
Och sen så visste han att hon hade en man. Och sen så var det en förolämpning där att skrika knulla med din man. Men att det är en så här fullt rimlig sak för henne att göra. Det är liksom... Och sen kastade han en sten på rutan, tror jag, efter det han blivit utslängd. Så det blev liten, jag vet inte om det blev en liten spricka. Och vi satt och hade någon fruktstund eller något sånt.
Mm.
Och sen så var det någon som, det blev någon missuppfattning. Att, för det var någon som sa, vad har du för frukt med dig? Så sa en tjej, ja, apelsin. Samtidigt som hon då frågade, vad var det han kastade på rutan? Så hade hon sagt apelsin. Så Gunvor hade fått för sig att Henrik Stahle hade slängt en apelsin på rutan. Så det blev inte spricka. Så det blev någon som sa, ja, och så slängde du en apelsin på rutan. Nej, jag blev utslängd ur klassen lite då och då också.
Mm.
Det var en gång jag blev utslängd för att jag faktiskt skrattade åt Henrik Stahle.
Mm.
Då var det väl, eller jag kanske hade varit lite dryg och kaxig innan, men det var så att Irene Arén, hon var är förmodligen kristen fortfarande.
Mm.
Och då så berättade hon om påsken. Om så här, att prata om varför man åt ägg på påsken. Så tror jag att det hade någon, kan det vara så att hon berättat att Jesus åt ägg vid något tillfälle. Och då så räckte Henrik Stahle upp handen och så sa han, en gång när jag åt ägg så knackade jag liksom, jag skulle skala ägget eller så, knackade jag hål på ägget. Och då när det så kom det upp en ande ur ägget. Och jag reagerade som du gjorde nu, att jag började skratta.
Ja.
Och då så kastade hon ut oss båda två.
Mm.
Och sen fick vi kvarsittning. För hon tyckte väl att, eller det var väl, hon sa väl att han hånade då.
Ja.
Lite. Men tänk om han hade egentligen haft en religiös upplevelse. Det var...
Jag tycker bara det är rolig, crazy humor. knackar jag ett ägg och då kommer ut en ande. Det är så äckligt ställe för en ande att bo. Man tänker att den luktar ägg liksom. Jag tänker den anden är den blå anden i
Aladdin. Ja, den filmen hade inte kommit då. Så. Ja. Men anden i flaskan, ja det är ju Aladdin.
I lampan.
Ja, fast man säger man inte anden i flaskan.
I lampan, säger man väl.
Vad är du har aldrig hört uttrycket anden i flaskan innan?
Aldrig, nej. Alltså det är väl i lampan. Det är
ja, ja, han gnider en lampa. Så kommer det ut en anden. Men jag vet inte om det är någon lek eller någonting som heter anden i flaskan. För det låter så bekant.
Anden i glaset finns ju. Som en sån, det är ett sånt bräde med bokstäver. Så sätter man ett glas upp och ner. Och så är man då några stycken som håller det här glaset i botten liksom. Och sen så ska då anden föra glaset till de här bokstäverna och bilda ord. Och då fungerar det ju på att alla är överens om att ingen rör liksom själv.
Nej.
Men så är det alltid någon som gör det liksom.
Det är alltid någon jävel som ballar rör.
Det är anden i glaset. Ja. Anden i flaskan.
Det har du aldrig hört innan.
Nej, men för nu säger du det som att det är konstigt att jag inte har hört det. Jag tänker att det är konstigt att du säger det.
Om vi skulle googla anden i flaskan, vad tror du vi får upp för typ av träffar?
Då tror jag vi får upp anden i flaskan eller anden i lampan, frågetecken.
Du tror det? Jag ska kolla.
Jag tänker att det är nog inte helt ovanligt felsägning liksom.
Okej, okay, anden i. Okej, den kommer direkt upp anden i glaset. Mm. Men även på, alltså jag kan räkna upp de som kommer upp. Anden i glaset, anden bara. Mm. Andens frukter, andenes, det vet jag inte vad det är. Anden i glaset regler. Sen kommer anden i flaskan.
I flaskan?
Mm. Och sen kommer andens gåvor och anden i lampan kommer under. Och sen andens medicin. Nu är det ju så här, jag tror inte att jag har googlat anden i flaskan. Ja. Men man får inte glömma att Google är ju anpassat efter din personliga användare.
Ja, precis.
Det du har googlat på innan, de samlar in, det kanske till och med saker du skriver i meddelanden och mail. Liksom, ja. Som de...
Så om du sitter och skriver anden i flaskan. Hela tiden.
Ja. Nu tror jag inte att det beror på det, men jag blev irriterad när i andra poddar eller sommarprat, när folk refererar till Google som en sån här, en sommarpratare som heter Mikael i förnamn och han är professor i ekonomi.
I efternamn.
Nej, men jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Nu ska vi googla. Mikael Dahlén kanske han heter. Sånt där. Men jag störde mig på honom av många olika anledningar. Jag tyckte han var töntig liksom. Men också att han har så här svarta naglar. Och sen så började han med så här svart naglaxa. Vet du, om man googlar svart nagellack så är den första träffen, det är mitt namn. Och jag testade ju det. Det var ju inte hans namn. Nej. För det var anpassat på han själv. Så man förmodligen googlar sig själv rätt ofta också.
Ja, precis.
Och de vet att det
Det är väldigt sällan du brusar upp. Eller att du har ett nästan irrationellt hat. Men jag gillar ju att du har såna saker som du hatar.
Ja.
Det gör dig mer mänsklig.
Jag vet inte riktigt vad. För ibland så är det så här att du och andra kompisar vill få det att jag är lite något av en robot.
Jag skulle säga zen.
Zen?
Mm.
Zen-buddhistisk.
Ja.
Och det är omänskligt zen.
Ja, men visst lite robot. Fast ja, det är kanske lite överdrivet då. Mer, jag skulle säga mer sen. Obrydd liksom. Eller vad tänkte du? Stör du det? Gillar du inte att bli kallad robot?
Jo, alltså jag vill ju vara speciell. Så allting som låter lite annorlunda eller så här, det tycker jag gillar ju när jag är ju egocentrisk och sådär. Så jag gillar ju dels att folk tänker på mig, pratar om mig,
har teorier, har åsikter.
Bara det känns lite robotaktigt att man att du inte blir arg om någon säger något taskigt.
Utan, jo, men det blir jag kan bli fler förbannad om någon säger något taskigt. Det ska ju helst vara det ska inte vara för negativa grejer liksom.
Men jag minns vi satt ute i Nils Dunsös hus i Ronneby.
Just det.
Och så satt vi runt middagsbordet där.
Mm.
Och då ville du få igång någon tävling mellan vem av dig och dig och mig som var konstigast.
Ja.
Minns du det?
Jo, jag minns det. Det ni syns är en gemensam kompis för jag som inte vet det. Men då kom jag ihåg att jag där var jag inte riktigt på det klara vem jag ville skulle vinna tävlingen.
Okay.
För jag hade nog blivit lite glad då ifall jag var det mest konstiga.
Mm.
Men jag var också mer inne på att du var konstigare och jag ville lite ha rätt i sak. Alltså så jag vill ha rätt i att du var konstigare än vad jag var.
Ja, ja.
Men jag tror att så vi hade en liten omröstning då, för det var ett större sällskap eller kanske 5-6 pers.
Ja.
Och jag tror att majoriteten tyckte att du var konstigast.
Ja. Jordskredsseger.
Skulle du kalla det en jordskredsseger? Ja, men du vara konstig?
Jag ville ju inte. Jag blev ju lite, alltså jag blev inte sur liksom, men jag hade hellre, alltså jag hade hellre förlorat då.
Du hade hellre velat att jag var konstigast.
Då hade jag tänkt att jag lyckats jag försöker ändå vara normal liksom. Det kanske nu på senare tid att jag har lite så struntat i det inför nära vänner och sånt.
Mm.
Men jag lägger ändå lite heder i att kunna vara vanlig liksom. Om man sitter och alltså så här, om vi åker hem till dig och så sitter din mamma och hennes man och dricker kaffe eller te. Så lägger jag lite heder i att kunna liksom vara en trevlig sons, en trevlig kompis. Så, men min son har en kompis Anton, han är väldigt trevlig. Och, alltså det vill jag liksom.
Mm.
Och lite så.
Det vill jag nog också. Alltså så här, men det har blivit på sista tiden. Att börja så här fjäska för lite så här fjäska för folks föräldrar nästan. För att, så att de ska tycka att man är så himla trevlig.
Jag tycker du är inte så jättefjäskig ändå.
Jag har nog inte lyckats med din mossa riktigt.
Jag tycker nästan det verkar som att du stör dig lite på henne. Alltså de gånger då hon har inte märkt något eller sagt något liksom.
Det nej, det gör jag inte. Eller er relation är ju lite provocerande. Det här att hon städar hemma hos dig och tvättar hemma hos dig. Gissa att hon även diskar.
Jo.
och styr upp din ekonomi, betalar dina räkningar ofta.
En gång var hon bortrest, så hon kunde inte diska. Och så hade jag så mycket disk, så visste jag inte vad jag skulle ta mig till. Så då slängde jag all disk, så jag bara la det i påsar och så slängde jag det i sopnedkastet liksom. Och sen köpte jag nya.
Slängde porslin.
Jag slängde allt porslin.
För att du inte orkar diska.
Ja. Det var faktiskt, det var värt det. Det är inte så dyrt att köpa, alltså tallrikar och bestick är jättebilligt.
Är det?
Ja. Det finns på Ikea sådana.
Jobbigt att ta sig till Ikea. Fast din morsa pussar dig förmodligen.
Jo, pussar vi sen.
Fick du betala för de själva eller betalade hon det?
Ja, det minns jag inte. Det, alltså, det var rätt länge sedan nu. Så, men jag skulle, om jag skulle betta så skulle jag betta på att hon betalade. Och då skulle jag betta hennes pengar på det.
Mm. Ja, men så det är ju lite provocerande att du är så otroligt curlad liksom.
Mm.
Men jag vet inte varför det provocerar mig. Det är kanske avundsjuka eller
ja, du var att, inne på det någon gång att du är lite avundsjuk på det. Men sen är det ju säkert också lite att det är provocerande. Inte bara, det är liksom inte bara avundsjuka utan det är väl också lite så här, men för fan, väx upp.
Fast jag måste ändå hitta någon logik i varför du ska växa upp liksom, ifall du trivs med det och ingen skadas av det.
Ja.
Nu är det ju så att du har kanske blivit lite skadad av det, för du har blivit lite av, alltså så här, att du har inte lärt dig att ta tag i saker riktigt, för att du är så curlad, så att det går ju lite ut över dina vänner och samarbetspartners ibland.
Yeah.
Fast du är rätt bra på. Alltså du tar ju ändå ganska mycket ansvar. Det är inte så, du är inte en total strulpelle liksom.
Nej, precis. Jag är inte helt fuck up i det. Jag försöker ju tänka på det så gott jag kan. Men nu när vi var i New York så hade jag duschat.
Mm.
Så låg mina, så hade jag glömt ta mina boxer från golvet. Så kalsongerna låg kvar på golvet i badrummet.
Mm.
Och då sa du, vem säger de här? Jag har glömt dem.
Mm.
Din mamma är inte här, Anton. Och jag tror det var liksom ett skämt. Men jag tänkte så här, ja, men det här är nog lite störigt liksom, för att för mig är det ju bara så, jag lägger ju saker överallt liksom. Mm. Och sen så, och så ligger det där, och sen så
plockar din mamma upp dem när hon städar i lägenheten.
Ja. så jag tänkte på det liksom, att det måste vara lite så provocerande då liksom, när det är en sån situation där vi delar en Airbnb-lägenhet i New York, och att jag bara liksom lägger grejer. Jag tänker inte ens på det liksom. Nej. Men jag säkert sätter, alltså för att titta sen i vardagsrummet, så stod det så något glas borta på någon bänk liksom, och det låg liksom ett tuggummipapper eller tuggummipåse på något bord och sånt.
Mm.
Alla de små sakerna var nog mina grejer liksom.
Ja, jag tänkte inte på det. Alltså, så här, jag kom knappt ihåg det där med kalsongerna. Ja, eller jag har vagt minne av det.
Det fastnade.
Så jag var inte så irriterad på det. Men det är ju roligt att vara, alltså, att du är så pass excentrisk.
Mm.
Att du nu, vad är du, 34?
Ja, 33.
33. Att du fortfarande inte städar, diskar eller tvättar själv. Ja. Utan din mamma gör det.
Jo, det kommer nog att fortsätta vara så.
Tror du det? När du är 50?
Du vill ju att jag ska söka hjälp och sen ha...
Jag vet inte vad du skulle säga där. Jag vet inte varför jag tyckte det var roligt. Det var något med tonfall. Att du brus upp.
Lätt irriterad.
Okej, vad var det du skulle säga?
Det är ju en form av hjälp.
Vad är en
form av hjälp? Att ha någon som städar och diskar åt en.
Jag skulle säga en björntjänst.
Mm. Du menar en väldigt stor tjänst. Du har märkt det, att ungdomar tror.
Jo, men jag hörde till och med på Språket i P1 där de hävdade att björntjänst idag betyder stor tjänst, för att det är så många som säger det, att det har fått en förskjuten betydelse.
Det är så konstigt. Vi har
att det
ju...
både kan betyda, fast det, ja, för er ungdomar ute, när jag växte upp på min tid, va, då betyder björntjänst en tjänst som så att säga hjälper mer än vad den hjälper.
Ja. Annars är ju, man tittar ju på Kalankas jul varje jul.
Mm.
Och den djungelboken, låten, sången som Baloo sjunger, den är helt ologisk om man tror att björntjänst betyder stor tjänst. Vadå?
En stor tjänst
gör ju ingen glad. Det är konstigt.
Ja. Men så du menar, du vill att jag ska söka hjälp, och du menar du att du får hjälp av din mamma redan med den typen av grejer. Men jag menar att det är inte rätt sorts hjälp. Det är björntjänster hon gör. Det är hon som har gjort dig kliniskt deprimerad. Och med de orden så avslutar vi.
Med orden att det är din mamma som har gjort dig kliniskt deprimerad. Det är roligt, så för 5 minuter sen så erkände du att du var avundsjuk. Sen
ändrade jag mig.
Ja.
Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal.
Jag heter Simon Järnfors.
Och jag heter Anton Magnusson.
Fullbordat samtal.
Tack till min klippare Marcus Blomgren som driver Sveriges minst uppskattade Instagram-konto under namnet Marcus Brumgren. Missa inte det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.